Jag heter Anders Stenberg och jag spelar gitarr i Deportees. Och till vänster har jag min bror.
Din bror till vänster är jag. Peder Stenberg heter jag och sjunger i Deportees och vi är hemma hos Strage.
Välkomna hit Deportees. Ni var det första band jag såg efter pandemin. Det gjorde sånt otroligt starkt intryck på mig att gå på en livekonsert igen efter 1,5 år och då få se er.
Ja, fan vad mäktigt.
Vid Hagaparken.
Just det.
I spöregn.
I spöregn. Det var något evenemang som kallades Konsertkvällar i det gröna.
Just det.
Som Live Nation arrangerade. Och det var kanske mer lerigt än grönt. Men jag fick en lyxig plats på terrassen en bit därifrån, under tak.
Ja, jag minns lite. Det var, ja, precis.
Det skulle vara picknick, det var ju tanken.
Ja, exakt.
Och skulle ha picknick. Och det var fortfarande helt bizarra covid-regler.
Just ja, det var ju, folk fick ju inte stå upp och dricka, tror jag. Eller, de kanske inte fick stå upp överhuvudtaget, liksom.
Det var ett meddelande som rullade i PA-t innan jag gick på. När det var en DJ. Jag skrev ner meddelandet. Det var en kvinnlig röst som sa så här: för allas trevnad och säkerhet kommer lite information från oss. För att undvika trängsel ber vi er att hålla er till era anvisade platser. Om ni vill stå upp är det tillåtet, dock utan er dryck i handen.
Ja, det var jävligt sjuka tider. Men vi gjorde liksom, men det var väl vad var det för år då? Var det 2021? Ja, just det. Så det var någon slags pandemi lagar fortfarande, för vi gjorde ju fler spelningar den sommaren också. Det var ju också, jag minns vi spelade där i, vad heter, Bellevue-parken i Göteborg också. Det var liksom lång bord och sådär, och där var det också så vakter som bara kom och...
Precis, någon ställde sig upp och klappade händerna och då blev de påhoppade på en gång, för de hade väl någonting glatt. Men jag minns också den här spelningen som speciell, för att jag vet inte, nu med pandemin och allt det, och jag tänkte nog att såhär, alltså jag vet inte, jag tyckte nog att jag hanterade det rätt okej. Okay. Jag höll inte på att gå under. Det liksom så här, okej, okay, man hade kanske ännu mindre ekonomiska marginaler än vanligt. Men jag var ju... Så det var en ganska speciell spelning för mig också. För det var ju vår första... För jag minns att jag blev väldigt rörd. Alltså under flera gånger. Och jag var som inte beredd på det. Jag menar, ibland finns ju något förutsägbart. Men du vet, i ett sammanhang... Jag förstår att jag kommer bli ledsen eller berörd. Men där var det som att... Ja, jag minns att det var... Så då fick jag ändå någon känsla där, men okej, det här kanske har varit jobbigare än vad jag trodde för en. Alltså...
Jag minns väl det första du sa på scen var: hej, vi är Deportees, vi ska se om vi fortfarande kan det här med musik. Ja. Men blev du ombedd att påminna människor om inte stå med dryck i handen-regeln? För jag vill minnas att du också sa något om det.
Ja, då, om jag gjorde det så hoppas jag att jag blev påminn. Jag tänker inte att det var spontant i alla fall.
Ni gav ut ert 7:e album i somras, People Are a Foreign Country.
Mm. Ja, precis.
Titeln fick mig att tänka på något gammalt Jean-Paul Sartre-citat. Helvetet är de andra.
Men... Just det.
En gamla filosofen.
Ja. Nej, det fanns nog ingen... Fan, trillade jag... Hur kom jag på det där? Alltså det var som att jag tror att jag tänkte på... albumtitlar kommer alltid sist för mig. Jag tycker att andra arbetsmetoder också låter härliga. Att folk har så här, jag har en titel och jag... eller man har en titel och så har man en som någon slags vägvisare, ett paraplybegrepp. Men för mig är det mer så här, okej, vad kretsar texterna kring? Alltså, och... För mig är det som ofta att alltså texterna, ja, på något sätt känns som att de... Jag vet aldrig riktigt var de kommer ifrån. Och ibland känns det som att de ibland opererar på något slags djupare plan än vad mitt medvetande är på. Det låter så jävla pretentiöst. Men, och då kan jag märka så här, okej, det var ju det här någonting i mig försökte säga. Och då var det många texter som kretsade kring någon slags... någon slags stukad eller haltande kommunikation. Och då var det som att den där titeln Människor är ett främmande land eller People are foreign country kom till mig. Liksom, det där.
Om man kopplar det till ett bandnamn så blir det nästan som en utveckling av...
Ja, exakt.
De deporterade, liksom deporterade.
Ja, just det.
Att alla människor är ett främmande land.
Ja.
Så om någon utvisas så... de är redan ett främmande land i sig själva. Mm. Men det här tycker jag är lite typiskt det någonstans. Att det är någonstans politiska texter, men de är så pass abstrakta att det blir något annat.
Mm.
Jag har ju tänkt jättemycket på ett bandnamn nu med den nya angiverilagen.
Mm.
Just det.
Att lärare och sjukhuspersonal förväntas ange folk som vistas i landet illegalt. Ja. Det kommer att bli väldigt många deportis.
Mm. Så är det.
Men var kom bandnamnet från början? Såg ni det någonstans?
Alltså, bandnamnet, där önskar jag att jag hade en...
Det var ju ett av de minst sämsta namnen just då, tyckte man. Alltså, jag minns bara att man hade...
Vi hade en lista egentligen bara på namn. Och det var... Det fanns ingen programförklaring, eller det fanns ingen djupare egentligen, utan det var något som vi tyckte låg bra i munnen, och det kändes som att det funkade hyfsat typografiskt och sådär. Så att, nej, det fanns ingen medvetet i alla fall som var sådär supersmart bakom varför vi valde det.
Jag läste igenom lite deportisrecensioner här om Kallen.
Mm-hmm.
Ord som återkommer ofta är balsam, trygg, luftigt, gåshud, upplyftande och helande.
Mm.
Hur uppnår ni den effekten, tror ni?
Alltså, jag tror jag nämnde det mellan någon låt på någon spelning vi gjorde i somras också, så det är kanske lite skåpmat för dig, Anders, men jag ändå så här, båda kom ju från hardcore-scenen i Umeå, och det var ju så vi liksom drog igång.
Ja.
Och det var ju det som var den första kärleken inom musik, liksom hård hardcore-punk med liksom metal-inslag. Men det var väl som att vi ganska snabbt båda, vi sitter ju lite grann, vi har ju som suttit, vi skriver låtar upp nu i 30 år, va?
Ja, visst.
Och...
5 typ.
Ja, 95, exakt. Och jag tror att vi båda drogs nog till musik som kanske vars främsta egenskap ändå var någon slags tröst, tror jag. Alltså, och jag tror att om man kollar på ens kompisar, så även om folk kan ha bred musiksmak, så finns det oftast en kärna, liksom. Liksom en känsla som, även om det var jag på söndag när jag bakis vill jag ha det, och när jag festar vill jag det. Alltså, jag menar att men det finns ofta så här... Den första stora, sanna kärleken till musik. Till exempel folk som en gång var hårdrockare har ju ett alldeles speciellt förhållande till hårdrock som aldrig dör. Eller du är synt, kan man synta det mer. Så det är säkert också lite så här, det finns säkert där, alltså i kärnan. För det var ju en brittisk studie som kom för några år sedan då de menade att de formativa åren var väl så här 14 till 18 eller någonting. Alltså liksom att det... Den musiken du lyssnar på då kommer att ha ett särskilt plats i ditt hjärta. Sen är jag, egentligen du också, båda är väldigt osentimentala när det kommer till musik. Så vi alltid letar alltid nytt. Vi är ganska lite så att vi återvänder inte så mycket.
Nej, precis. Nej, vi var väl mer de som bytte genre vartannat år. Eller liksom någonting, att man blev kanske mer bespottad för att man inte var liksom true till någonting egentligen. Nej.
Det är intressant att hur man präglas av det som man först upptäcker. Mm. Det finns ju, om vi ska fortsätta tjata om franska existentialister, det finns ju ett citat av Albert Camus.
Mm.
Nu kan jag inte citera det rakt av, men jag kan googla det. Vänta.
Ja.
Och anledningen till att jag har koll på citatet är inte att jag har läst så mycket Camus, utan för att Scott Walker citerar de här raderna på sitt klassiska album Scott Four. Mm. Det står ganska stort på inre konvolutet.
Okej. Okay. Ja, jag har hört den skivan, men jag har den inte på vinyl.
Han skrev 1958: en människas verk är inget annat än en lång vandring för att återupptäcka genom konstens omvägar de två eller tre enkla och stora bilder som en gång öppnade hennes hjärta.
Mm.
Och i hans fall då så försökte han genom sitt skrivande återskapa barndomsminnen från Algeriet. Vackra stränder, vitkalkade hus och medelhavsfrid. Det var hans grej.
Ja, det var fint. Ja, men det kanske är... Ja, men... Då var det väl ändå musik som gav mig tröst, tror jag, som för mig blev den som betydde mest.
Ja.
Och då tänker jag att man... Om man då har jagat den känslan i sitt eget uttryck, så är det ju väldigt fint att folk verkar uppleva att det funkar.
Ni sjunger till och med om att vila inuti det stora varma ljuset på senaste skivan. Big Warm Light. Och musiken blir en livmoder eller någonting.
Ja, precis. Nej, men jag vet inte. Alltså, jag menar, när man gör musik, det är ju ändå så här, speciellt på senaste skivan, det är liksom egentligen, man jagar ju någonting som man inte har satt ord på innan. Man jagar ju en känsla liksom, och en energi, vad som helst liksom, bara som får en att känna. Och det är ju, jag tycker aldrig att på förhand liksom gå för att bestämma exakt vilket det är. Man vet det väl när man är där på något sätt. Så jag vet inte. Det är också svårt att säga exakt vad som gör att folk får känna sig av ens musik på något sätt. Men man har väl, jag tycker i alla fall att man kanske har blivit bättre på processen och veta när man har nått fram till en känsla på något sätt. Och när man inte har gjort det också på något sätt.
Ja, men så är det ju. Och jag har ändå alltid tänkt det, alltså liksom att det textförfattande som jag varit intresserad av alltid har varit någon slags empatiövning ändå. Alltså att det är antingen att förstå någon annan än att förstå sig själv. Att gå i någon annans skor. Alltså sådana typer av, nu var det ju från recensioner du sa, och när man får höra liknande grejer från lyssnare, det är som sagt, alltså det är som fortfarande, allt så mycket är som så likt sedan 30 år, att vi sitter i en soffa med en akustisk gitarr och försöker jaga någonting som känns. Och vi har ju nästan en telepatisk kommunikation. Vi tycker ju 99,9% eller 99% eller någonting. Ja. Samma sak. Och att man, fast man har hållit på så länge, så är det som att tiden har lite stått still där. Alltså det är som lite som ett heligt rum. Och att det finns någonting lite slutet i det också, så att för mig, trots att vi har varit aktiva i 20 år, så är det som fortfarande en överraskning när man blir påminn om att det lever ju. Det finns ju där ute och den finns i folks liv. Alltså det är som att...
Ja, men jag tror kanske det som har hänt med tiden med... Alltså när ingen brydde sig, så... Man brydde sig lika mycket själv då på något sätt och la typ mer tid än vad jag nu på något sätt. Repade ännu mer, jobbade ännu hårdare på något sätt. Och då känner man sig alltid missförstådd på något sätt. Men jag vet inte, det är väl någonting med tiden när man märker att folk verkar gilla det man gör på något sätt, att om man själv är, om vi tycker att vi har hittat någonting som känns viktigt och bra, så verkar det kunna resonera med andra människor. Så det är ju,
ja, det är ju jävligt skönt. Så den här pendeln mellan att känna sig att man gör något värdelöst eller gör någonting jättebra, alltså hybris eller självhat, den har ju blivit, den svingar ju inte lika våldsamt längre, utan nu är det mer som att ja, det kanske inte var tillräckligt bra, och det här var bra, men det är ju skönt, alltså, och som du säger, att nu finns det någon typ av, om när vi själv tycker något är bra, så verkar andra tycka att det är bra, och då kan man ju, då får man ju som en, jag vet inte, det är skönt i alla fall att det inte är som förr i tiden. Det var ju jävla jobbigt.
Vad hände då när ni kände självhat?
Ja, men då var det väl som att man skulle tvivla och man skulle...
Jag tyckte det var fruktansvärt att släppa. Alltså de första skivorna, jag var så jävla, jävla nervös också inför varje gång. Jag minns, vi var här på Kungsholmen en gång, jag minns vi fick en tvåa i Aftonbladet på första skivan. Jag var så jävla förbannad på Håkan Sten.
Var det verkligen en tvåa?
Ja, jag tror det var en tvåa.
Måste vara en av vår karriärs.
Ni minns förmodligen den texten bättre än alla hyllningar.
Ja, absolut. Nej, det är oförrättarna, de lever vidare.
Nu blir det AS.
Så ni fick ingen t-shirt med jag är 5+.
Nej, precis. Nej, men det var väl många bra recensioner då också, men jag minns bara att det var jävla svårhanterlig känsla på den tiden, tycker jag. Men det var ju så jävla mycket på den tiden också. Det är ju annorlunda idag. Det är som, nu har man liksom kanske sett 8-10 recensioner. Förr kunde man liksom ha 40 50 recensioner på en skiva. Det finns ju inte så många som skriver.
Men lokaltidningarna köper mest in typ TT Spektra och sånt.
If I lived the past over, saw today from yesterday, I would be in love anyway.
Det vi lyssnar på är Frank Sinatras I Would Be In Love Anyway, som är från hans skiva Watertown. Och alltså att Sinatra är en av de stora vokalisterna, det vet väl och håller de flesta med om, hoppas jag. Men att här är det en väldigt annorlunda skiva för att vara Sinatra. Alltså man förknippade ju han med liksom de här, den här gentlemannen som sjöng julsånger och andra storslagna låtar. Men på 60-talet hade ju liksom tiden liksom, folk framförde mycket eget material och alltså det var, han hade gått lite ur tiden. Så jag vet inte om det var i desperationen eller något, så han gick med på att göra det här konstiga konceptuella skilsmässoskivan där hans fru Elisabeth har tagit något tåg till en storstad och hon ska komma tillbaka, men hon kommer aldrig tillbaka. Så det här är som små brev varje låt till den här Elisabeth som aldrig kommer tillbaka. Och att den här Sinatra, den här mansmannen, är ensam med två barn och bara sårad och krossad. Just i den här låten säger han, okej, du har lämnat mig, men I would be in love anyway om jag fick göra om det. Så att den här är väl en av de mer hoppfulla låtarna på skivan. Men jag tycker bara, så här, på det här sättet har man aldrig hört Sinatra. If I knew then what I know, I'd ever change somehow. När han sen blev stor igen med New York, New York och det här, då var det som att han mindes tydligen inte ens den här skivan i någon intervju. Han hade någon konstigt, det var två kompositörer som hade skrivit hela skivan. Ja. Nej, han bara kom inte ihåg att han hade gjort det. Somehow.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du listade några skivor som betytt mycket för dig i tidningen Café i somras. Mm. Bland annat Stay Hungry med Twisted Sister.
Ja.
Och sa så här att så här i efterhand har jag förstått att Twisted Sister var långt ifrån det hårdaste bandet i klassen. Jag tänkte också att de var väldigt mesiga i många år. Ja, men de hade MTV-hits och så.
Mm.
Men min kompis Kristoffer Röstlund, eller Metal Kristoffer som jag brukar kalla honom. Mm. Jag tror ni är bekanta.
Absolut.
Också. Han sa, de är stenhårda, Fredrik.
Mm-hmm.
Och sen fick jag chansen att se dem i Solnahallen 2007 kanske.
Mm-hmm.
Och det var så rått. Och så punkigt. Så och det, de rev ju av hitsen någon gång någonstans i mitten. Men det som chockade mig var hur ofantligt råa, vilket så här gitarrväsen det var. Ja, som mangel.
Jag minns att jag stod i alla fall på, typ när jag var 5 år gammal, med LP-omslaget på toaletten och liksom tog morsans läppstift och sådär och bara försökte liksom...
Men det var ju kul att, okej, okay, för man blev ju lite hånad av ens hårdrockskompisar för att, som du sa, att, men, att de tyckte att Twisted Sister var lite mesiga sådär, men...
Ja, var det som var kul tufft att de fick då? Lite... Var det liksom Anthrax? Var det tufft?
Eller? Ja, det Anthrax är inte så... Alltså, vad är det? Det är mer trash, kanske. Men, ja, vad var det de blev? Ja, men det var väl som Anthrax. Ja,
men Twisted Sister har jag fått lära mig hårdare än folk tror.
Okej, okay, ja, men det...
Vad är Vindeln utanför Umeå för ställe?
Västerbottens pärla har ju varit kommunens slogan. Även har du hört bruset, syns ju på stickers från älven. Det är väl en av de två sista orörda älvarna i Sverige. Ja, så älven är mäktig då. Den är inte uppdämd någonstans. Mm, men är det 2000 pers eller någonting? Är det?
Ja, 2-3 tusen kanske i samhället liksom. Alltså jag vet inte vad det är för... Det är svårt att säga vad det är för ställe idag liksom sådär.
Man gör ju kvar mamma och pappa då.
Jo, jag menar hur det är att leva Vindeln exakt, vad sansen är.
Du menar vara kid där liksom?
Ja, men på vår tid var det var ju liksom så sällsynt att det var så litet ställe och vi liksom tillsammans kanske runt 94-95 så... Kan det ha kommit typ 15-20 band som startades under den tiden liksom under liksom hardcore-vågen som svepte in över skvälpte över.
Vi var väl först som började komma lite yngre.
Ja, jo, precis. Nej, men det fanns liksom, det fanns en musikförening som vi...
Det gick inte att få reptider liksom under den tiden.
Som hette Svindelrockarna. Väldigt tufft namn.
Är det ni två som är syskon eller är ni fler?
Nej, vi är bara tre bandet nu. Jag och Anders är syskon och så Thomas på tre.
Men jag tänkte, är ni fler syskon hemma?
Nej.
Det här är Tutti. Tutti-skara.
Ja, det är Tutti.
Men Vindeln var väl alltså den här klassiska grejen folk säger om man växer upp på mindre ställen. Tror jag ändå har någon typ av substans. Att det, i, liksom, i brist på... utbud så gjorde man saker själv typ, alltså att det fanns inte så himla mycket
det var väl liksom att spela musik och hålla på med sport som man kunde göra
Alltså, det var väl helt okej, okay. Alltså så här, raggarna kunde skrika grejer på en och sådär, men det var inte så här, det var inte som man har vissa som var alternativa i mindre orter, det var inte heller att man... Det var ju som inte att man fick stryk varje vecka, utan det var ju mer att de kunde skrika på en när man...
Nej, du hade väl lite tuff... Vår pappa hade tagit Hotell Vindeln, hade liksom tagit över efter mormor som hade haft det jättemånga år. Och så jobbade Peder i garderoben ett tag när han, liksom under veganåren, så där raggarna liksom vägrade att lämna in skinnjackan och sånt. Så deras alternativ var att de liksom slängde den under bron innan de gick in. De tyckte det.
Han kom ju bara bränna upp jackan inför jäveln.
Men raggarna hängde på hotellet. Det kanske inte fanns så många andra ställen.
Nej, det var det enda stället.
Och du var garderobiär.
Liksom. Jag var garderobiär.
Men så hamnar du i bråk då med raggare när du försökte ta...
Ja, men det kunde väl
så att hända. Försöka ta så här västen från någon som är med i HA kan ju sluta med...
Ja, nej, det, så, sånt våldkapital fanns väl inte. Men nej, och jag är ingen bråkig kille. Så jag försökte väl bara vara så diplomatisk jag kunde. Men det kunde ju... Jag fick
lite... där är din jävla vinylkavaj.
Ja, det var ju någon som bara... Jag hade någon glansigt på mig. Du med din jävla... Så här, bara, så här sa han. Du tror du Jesus, din jävel. Så. Jag bara, det tror
Var det kuken från Juken som sa det?
Nej, det var det inte.
Vem var kuken från Juken?
Jag vet inte riktigt. Men det var ett bra smeknamn i alla fall.
Episkt.
Ja, det är ett litet Juken ställe, en liten by utanför. Ja.
Nej, men så det var, jag vet inte. Jag tyckte väl, jag tyckte ändå att det var helt okej att växa upp i.
Ja, nej, men det tycker jag också. Alltså, det, ja.
Men kunde ni springa runt och, eller okej, ni var lite äldre då när er pappa hade hotellet, men det måste vara intressant att ha föräldrar som driver ett hotell.
Ja, men det var inte så många år. Alltså det var liksom, vår mormor hade hotell hela vår uppväxt. Så där. Sen var det liksom, det där, kanske ja, inte hade.
Det gick i konkurs och så provade ja. De att ha något år. Ja. Bara och så där. Så att, men visst, vi hade ju så här, vi fick ju låna och ha så här. I puben fick vi ha typ nyårsfest. Då. Alltså, så att,
och vi ordnade lite spelningar.
Ja, vi ordnade innan spelningar. Vi hade typ ett par stycken, ja men typ Umeåband som, ja men typ Separation, Abinanda kanske.
Ja, kanske ja.
Där, vilka kom för att bo på hotellet i Vindeln? Var det turister eller andra?
Ja, det finns ju, det är som en, det är industrier så här som...
Och det är tåg, alltså det var liksom ett nästan stationshotell så där, tågstationen ligger liksom 10 meter bort så det är väl ja. Kanske sånt också som spelar.
Ja, men det var, måste väl ha varit folk som var på några arbetstripper, tror du inte
det? Ja, jag tror det.
Ja.
Jag tänkte att vi skulle lyssna på en låt som jag egentligen bara tycker är så jävla bra låt som heter Little Things med Big Thief som kom för kanske 2 år sedan eller någonting. Som jag liksom aldrig blir less på och jag aldrig riktigt fattar heller. Den har liksom en omedelbarhet och samtidigt så greppar jag inte riktigt vad som hände. Jag hörde någon historia om att det kanske är bara basisten och trummisen som liksom har jammat så den går liksom inte runt.
Vilka är Big Thief?
Det är ett amerikanskt band.
Ja, ett amerikanskt indieband. Men det som är coolt med låten, nu ska jag inte kapa
nej,
det.
Nej.
Men kan, är väl också så här att det känns som att de alltså de deras kommunikation när de spelar tillsammans är ja, ja. Helt sjukt.
Ja, men verkligen. Nej, men jag tycker nog att det är så här bara... Det är nog mer exempel så här för, alltså, för hur bra musik kan bli fast man inte riktigt förstår varför. Och jag tycker det är väl lite som samma grej som man själv alltid jagar på något sätt. Och de gånger jag tycker att man själv lyckas extra bra med någonting så brukar det... Ja, men att man liksom inte riktigt fattar varför blev det här bra och varför stod det här ut från mängden. Så det är väl någon slags mer så här, när summan blir större än delarna i ett band som jag tycker att de känns som ett otroligt fint band.
Jo, verkligen. Det är verkligen en stor skillnad på hur dåliga alla var indieband var att spela på 90-talet och hur duktiga alla, inte alla, men jag menar idag är ju folk in i världen, särskilt amerikanskt, det är verkligen,
ja, verkligen.
Folk är ofta verkligen skillade på sina instrument. Det känns som att den indien som fick en del av skärmen att folk spelar på toppen av sin förmåga,
ja,
den är inte lika vanlig längre.
Jag själv har fått amerikansk indie-rock inte längre står i fokus direkt. De får inte jättemycket uppmärksamhet och artisterna blir inte speciellt stora stjärnor.
Nej.
Om du jämför med hur kända ansikten sig Arcade Fire blev eller Strokes blev för 20 år sedan. Så då kan de sitta och pyssla med intrikata ackord och lyssna på Steely Dan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du var med i ett hardcoreband som hette Reason for Anger.
Ja.
Var det första bandet?
Det var första bandet.
Hur lät Reason for Anger?
Ja, vi har, det är väl bara en låt som finns tillgänglig som var med på den här Straight to Fuck 2-samlingen. Som nu ska tryckas på vinyl, fick jag något mail om.
Function-frågetecken.
Så det var ett vindelband då. Med mig och kille som heter André som spelar trummor i Invasionen numera.
Fantastisk trummis.
Ja, han är grym.
En av mina favorittrummisar faktiskt.
Ja,
han är en maskin.
Ja, han är grym.
Ja, men när jag ser Invasion, varje gång jag ser Invasionen och han hamrar igång så tänker jag att han borde vara trummis i Depeche Mode.
Ja. Mm-hmm.
De behöver en sån trummis.
Mm-hmm. Det skulle vara coolt.
Som André är en robot. Det ska vi hälsa
han. Ja. Men han var med alltså.
Han var med i Reason for Angus. Det var han som trummade på den här låten som finns.
Och han var ju med, alltså Reason, vårt första gemensamma band som hette Bittersweet som var liksom hardcore, emo. Mm. I den tiden liksom var ju André med också. Så han var ju med.
Han var väl med på första britpop-demot när vi bytte genre, men då tyckte han att han är ju som André är ju verkligen, nu har han ju börjat flirta med liksom synt och postpunk och sådär, men han är ju ändå en hardcore kille i hjärtat fortfarande sån här som har, ja men är, som din, som Kristoffer också, ja, det är som där.
Kristoffer Östlund,
ja, exakt.
Fast han är ju mer puritan när det kommer till hardcore, det är som inte att han tycker att det är ett svek mot hardcore, nej, att han kan lyssna på annan musik, det är mer att det liksom nyligen liksom det var en jävla diskussion
som Stone Roses och Issa, det tyckte
ja,
han
nej,
inte.
Ja, var ju liksom han, det kanske var tuffare att spela med DS-13 liksom.
Ja, exakt, så då lämnade han oss. Nej, men det var väl det var sån här, alltså den vi lät väl ganska mycket som hardcore, lät ju på den tiden, det var sån där, alltså var ju ganska mycket metal. Det var ju inte liksom, lät ju mera liksom metal hårdrock än vad det lät så här Black Flag 82 typ, men det var kul, men det var väl inte.
Men du Anders fick inte vara med i.
Jo, jag fick jag började liksom senare.
Han var bara 11 då, ska vi lägga till.
Ja, precis. Jag kom väl med när jag var kanske 12-13 eller någonting.
Ja, du växt till det.
Ja, precis. Det var mycket som hände på kort tid.
När är ni födda?
Jag är född 78.
3.
Okej, så det är 5 år ändå?
Mm. Ja. Och ni började väl 94 kanske eller någonting?
Mm.
Ja. Och ni blev straight edge båda två?
Alltså, jag var ju 12 år. Alltså, det var inte så stor radikal grej, bara jag dricker inte. Nej, men du är 12
jag var
år
ju,
också.
Jag söp i 7:an och snusade. Sen blev jag straight edge i 8:an när jag var 14. Sen var jag det ändå tills jag var 21.
Då du svepte en vinare själv i soffan för att kolla hur jävla kul det är.
Jag hade haft nyårsfest hemma och jag hade ju då inte druckit sen jag var 13. Och så var som så att jag var så, ja men fan. Ja, de idealen kanske hade tunnats ur lite grann. Så jag var så här, men fan. Om de säger att det ska vara så jävla kul. Och så stod du kvar en vinare och jag vet inte.
Vad var det för vin?
Det var något mousserande, sliskigt.
Lättdrucket ändå.
Ja. Exakt, och jag bara, så hade jag någon DVD med typ Seinfeld, så jag bara, men då ska vi se hur kul det här blir då. Och jag vet inte varför jag inte förstod, alltså jag menar, jag var ju ingen idiot, jag var ju 20, jag borde fatta att alkohol är en social drog främst då. Men så jag drack den ganska snabbt och satt och kollade och tänkte, det där kommer bli så jävla kul nu, för det är ju roligt i vanliga fall. Men jag bara spydde överallt och somnade någonstans på toagolvet. Jag drack den väldigt fort och jag hade ju ingen tolerans heller. Så att, så jag var straight edge och ja, man var ju vegan där en massa år och så. Jag käkar inte kött och sådär, det gör jag inte nu heller, men
Du kan dricka alkohol nu?
Ja, det har jag gjort länge nu. Över 20 år.
Jag hade med Johannes Persson från Cult of Luna här i podden. Ja, han berättade om stämningen i Umeå under den här tiden. Och att han menade så tydligt att när han skulle spela för första gången offentligt med sitt första band, då kom det Eclipse, 300 eller? Pers.
Mm.
Eller 400. Det var fullt. Mm. För det var ett nytt band.
Ja.
Och bara det i sig var så intressant att folk gick man ur huset för att se dem.
Mm.
Och det här enorma intresset för ny musik, det är ju fascinerande. Det är svårt att tänka sig något liknande
i
någon halvstor svensk stad idag. Nej. Att det är ett nytt band som spelar. Vi måste se det. Det är ett band.
Alltså det var ju... Jag menar inte att ta någon ära från, jag gissar att det, kanske hans första band kanske var Eclipse eller någonting.
Ja, det kan det vara.
Men och de fick ju snabbt en stadstad, men det var ju inte, det var ju som att det som var lite märkligt var att folk gick ju på de där spelningarna nästan oavsett vad som stod på liksom affischen. Så att det var ju inte så, alltså, så att det kunde ju vara flera spelningar i månaden där det var fullt på de här olika friskolorna. Då det kunde vara allt, liksom, beroende på hur stor friskolan var, liksom 300-600 personer. Det var ju otroligt, liksom, en otrolig tid. Det är som du säger, jag har svårt att föreställa mig något liknande idag. Så det var ju häftigt att vara med om det.
Hur var första Reason for Anger-spelningen?
Den finns på VHS. Det var ju många år sedan jag såg den.
Jag stod i publiken, men...
Det var 94 på Mariehems ungdomsgård, en stadsdel i Umeå. Vi gjorde, dels minns att jag tror inte vi visste riktigt hur man disponerar en konsert. Vi spelade ju jättelångt.
Nej, spelade typ en timme. och även att...
Typ en tre covers typ.
Ja, ni spelade liksom... Ja, vad fan var det? Ni coverade Earth Crisis, Millencolin, tror ni...
Ja, det var ju lite konstigt.
Ja, skitkonstigt. Och Sick of It All.
Ja, körde vi inte Bold Speak Out?
Alltså. Ja, det kanske var fyra covers. Men jag minns också ett av de första. Och det var inte så konstigt mellansnack egentligen. Men liksom något av de första grejerna. Jag stod ju där i publiken, då var jag väl 12. Tror jag minns. Mamma och pappa fick liksom gå i godo för att jag skulle få gå in där på konserten också. För jag inte var 13 än. Men att du sa att vi har bara repat 10 månader för det här. Men då var det du menade var ju liksom...
Att då, innan dess hade ingen typ knappt rört ett instrument. Så det var väl det jag ville säga. Men det låter väl som ett... Om du är ett band som låter ganska kackigt och säger vi har bara repat 10 månader för det här gigget, så kanske inte det låter så övertygande om man inte lägger till att innan dess hade ingen av oss spelat musik. Men... Så det mellansnacket föll väl inte så.
Nej.
Eller det blev lite komiskt efterhand. Men jag minns en grej som vi kollade någon gång i slow motion. Det var en balk.
Ja,
och så ska jag göra, det fanns ju ganska... Det vi kallar för HC-hoppet. Det kanske finns något läckare amerikanskt. Där man som hoppar med sträckta armar och sträckta ben.
Jag har sett på bild.
Du har sett det på bild, ja. Och då ska jag göra ett sånt hopp. Men så slår jag huvudet i den där balken.
Just det.
Och det ser ganska lustigt ut. Men ja, nej, vad fan. Det var ju alltså så här, det var vad det var. Can I sleep in your arms tonight, lady? Ja, det vi hör är Willie Nelson, Can I sleep in your arms tonight? Och Willie Nelson är för mig så här, alltså han är ju en musikalitet som är hundrafalt över min egen, men jag kan ändå inspireras av han. Det som finns som en total frihet i hans sångstil, alltså han släpar, han ligger på, alltså det känns som att han har en helt egen rytm. Och jag tror Miles Davis, som i för övrigt gjorde en låt som heter Willie Nelson, han hyllade ju Willie och sa det är den enda musiken man behöver höra, liksom, för att han också... Så jag och Miles...
Gillade Miles Davis Willie Nelson?
Ja, han
har ingen aning om.
Nej, han skrev till en låt som heter Willie Nelson. Han tyckte att han var typ den enda musiken man behövde höra var Willie Nelson.
Vad intressant.
Mm.
Att han då som är förebild för folk som är så tekniskt orienterade, väl är någon lite slashasig country-sångare som röker weed, liksom.
Ja. Men det är att han är otroligt fri i sin timing och i sitt anslag, och jag tycker den här låten från den här Red Dead the Stranger skivan är ett jättebra exempel på det. And I need someone's arms to hold me.
strong enough to get back on my feet.
Hur pass radikala blev ni i Straight Edge-rörelsen i?
Ja, jag är dömd.
Reason for anger. Var du?
Jag är dömd för egenmäktigt förfarande.
Så pass?
Och ockuperade någon självmack. Ja, nej, men då var vi hyfsat, var lite små aktivistiskt. Det var inte jag som brände de där bussarna, så eller lastbilarna var det. Men nej, men absolut, man...
Men vad förfarade du?
Nej, men vi blockerade, det var... Själv påstod så hade liksom varit inblandad i avrättandet av någon...
Liksom, Sudan eller?
Gud, jag kommer faktiskt inte ihåg vilket afrikanskt land det var.
Är det Sydafrika?
Ja, det kanske var.
De var inblandade, de anklagades i alla fall för att var stötta apartheidregimen. När jag var i Hultsfred första gången, 88, så minns jag en stor flagga med Kjells... snäcksymbol, omgjord dödskall och stod bara Kjell till Hell.
Okej, ja, men det här var väl kanske mer 94 då. Men, och det var ju något som hade hänt färskt, och det är sjukt att jag inte ens minns detaljerna. Nej, men sådana lite sådana grejer, man gick väl och det var lite olika demonstrationer. Och
McDonalds la ju ner i Umeå. Det var väl inte egentligen på grund av liksom militanta veganer och sånt, utan bara att Max var mer populärt där i början på 90-talet och liksom konkurrera ut dem. Men sen så återuppöppnade de ju, och där var ju ni och liksom skulle liksom bara ta upp plats på McDonald's.
Vi skulle inte äta någonting, men vi var massa som bara satt så att ingen annan rymdes.
vad hände?
Ja, folk kom och skrek till oss.
Det var väl farsan till han franchiseägaren som var ju så jävla förbannad. Bara...
Det har blivit som ett litet skämt. Då började du kan dra och brinna ända in i helvetet, skrek han till mig, och då sa så här, ja, varför det? Varför? För att du är hemma där? Nej, men så att, och sen blev det väl sen en övergång då till...
Hur länge satt ni inne på McDonald's då?
Jag kommer inte ihåg, men det känns som att det måste ha varit x antal timmar ändå. Eller också var det som att folk satt i omgångar, att det var hela öppningsdagen.
Köpte ni någonting? Eller? Nej, ni satt där bara?
Ja, vi satt där bara. Sen så var det väl som en... Alltså typ att... I och med, jag menar, man umgicks med Dennis och det gänget, och när Refused där runt Shape of Punk kom, då blev det ju som en mera intellektuell vändning, att vi folk började läsa situationister och galna franska poststrukturalister, och jag var med på det där och började väl läsa på universitet efteråt. Så då var det,
och då läste du filosofi?
Ja, bland annat. Jag var ju länge på universitetet, jag har ju en doktorstitel till och med.
I
etnologi. Jag disputerade 2011. Jag har inte varit på universitetet sedan dess. Men jag har en doktorstitel i alla fall.
Vad handlade din avhandling om?
Den handlade om World of Warcraft faktiskt, online-spelet. Jag gjorde som en ganska... Den hette Den allvarsamma leken.
Snyggt titel.
Ja, och... var väl egentligen ganska klassiska antropologiska ansats då jag skulle så här ge mig in i så här deltagande observation, vilket ju också ledde till att jag gamade jävligt mycket under typ 2 år. Men mer så här, förstå meningsskapandet och förstå liksom olika kategorier, vilka som återproduceras som genus, klass, bla bla bla. Men ett av de roligaste resultaten av den där avhandlingen som jag kom fram till, det var att, som jag skrev, att det var inte trots utan tack vare sitt släktskap med arbete som det blev så populärt. Att det genererade en märklig nyttokänsla i och med att så många spelmoment var tråkiga. Alltså så här, så hade man suttit i 5 timmar och samlat blommor till sin gild eller du vet så här, var i någon gruva. Alltså mycket var väldigt repetitivt, monotont och tråkigt. Men när man var klar så kändes det som att jag har gjort något bra. Alltså jag har jobbat... Till skillnad från när man spelade single player-spel och man bara har liksom suttit och kört ett par timmar och kan känna efter bara fan vad jag har lagt tiden på. Så tror jag att en av World of Warcrafts och andra online-spels lockelse var just att det liknande arbete. Lite deppigt, men ja. Så den skrev jag.
det här med situationisterna var Inge Johansson inne på när han var med här i podden. Mm. Vi pratade lite om hur den rörelsen påverkade International Noise Conspiracy. Mm. Och jag kommer att tänka på att ni döpte ju ert tredje album till Under the Pavement, The Beach.
Precis.
Som är översättning av en slogan från 1968 i Paris.
Exakt.
Sous les pavés, la plage, som radikaler brukade skriva på väggar. Vad betyder det egentligen? Under trottoaren,
stranden. Strand, jag tyckte väl, alltså det känns som ett ganska fantasiägande citat, och som jag till skillnad från de flesta politiska slogan ändå tycker jag har ett starkt, alltså det finns ett poetiskt värde i det också, just att det är inte, det känns som att det säger
naturen under kulturen.
Ja, men någonting sånt. Och då att det också finns möjlighet för något lekfullt, en strand under den här betongen, under allvaret, under butikerna och under köpcentren och sådär. Det var, jag hade haft det där ett tag, och det var som att jag minns att jag ville använda det länge. Det var ju en snygg koppling av dig, för det var väl många, känns som att den sammankopplades med situationisterna och Guy Debord och de där gubbarna.
Jag tänkte att vi skulle lyssna på en låt som heter Transformer Man med Neil Young från skivan Trans, kanske man säger.
Från hans syntfas.
Ja, precis. Det var ju ett ganska radikalt liksom avbrott från liksom singer-songwriter och allt rockkulturen som man liksom hade stått för innan. Så det var väl en smärre chock liksom för hans lyssnare. Jag vet att det finns något klipp också om det är han spelar i Tyskland liksom, och headset och springer omkring liksom som någon slags David Brent-figur som ska typ hålla en PowerPoint-presentation. Folk ser otroligt förvirrade ut. Så det, han hade liksom köpt en vocoder och en så här synklavier synt som liksom fick ersätta hans band. Ja, låten, det verkar, det finns liksom en väldigt fin bakgrundshistoria med låten också, så där att han det, liksom under de åren så höll han på mycket med liksom terapi och sånt med, tillsammans med sin son som föddes med en CP-skada som inte kunde kommunicera liksom, så att hela liksom det repetitiva i musiken på den här skivan och liksom i texterna liksom var återspeglingar av typ de övningar som han gjorde med sin son.
Jag tänker mig att Daft Punk lyssnade del på den där.
Ja, det kan man tänka sig, absolut. Nej, men det är väldigt fin. Jag kände egentligen inte till bakgrundshistorien förrän nyligen när jag liksom läste på mer om det. Så där. Jag tyckte bara först att det var jävligt mäktigt liksom, att han vågade göra det där och liksom bryta mot allt han hade hållit på med, och att det är en superfin poplåt också sådär.
Mm.
Men också liksom den här rösten, och det är ganska svårt att höra vad han sjunger, och liksom den är ganska förvrängd och distad så där, men att det också skulle han har sagt någonting om att det liksom den skulle spegla liksom hans sons liksom oförmåga att kommunicera, att det är ungefär så han tänker att hans son kände sig. Så det var en, det gav ett extra djup till låten, tyckte jag.
Ert första gemensamma band var Bittersweet.
Ja.
Var det ett emotional hardcore band eller var det ett klassiskt eller ett traditionellt emo-band? Emo har ju kommit att betyda väldigt många olika saker. Men så vitt jag förstår så var det från början emotional hardcore var hardcore som var lite mjukare och lite mer känslig och handlade om att man mådde dåligt snarare än att man skulle krossa staten.
Ja, precis. Alltså det var ju i alla fall ja men så var det väl. Och det var ju inte så mycket skriksång heller så där, kanske på vissa partier, men annars var det melodisk sång, men det var ju liksom vad lyssnade vi på den tiden? Det var liksom alltså Texas History och Lifetime.
Vi var väl och nosa i första vågen av emo, alltså Embrace och Rites of Spring och där, men alltså och Fugazi, men det vi lyssnade på, det var väl mycket liksom Texas to Reason och Lifetime och Quicksand och sådana där band. Bara vissa, oj förlåt, vissa grejer låter väl bra idag, men andra inte. Nej men så att jag kallades för emo-peder ett par år i Umeå. Ja. Det var som ett... Det var väl inget annat... Var det något annat emo-band just då i scenen, eller var det bara vi?
Nej, det var väl Shield.
Ja, just det. Men det var lite mer skriksång dock.
Ja, det var lite blandat.
Nu för tiden verkar ungdomarna inte längre skilja mellan goth och emo.
Nej,
min dotter som är 14 säger att allt jag lyssnar på är emo.
Ja, just det.
Ja, men du är så emo, pappa. Du lyssnar på de här The Cure. Jag försöker, men det är goth. Ja, det är inte emo. Nej, men... Jag åkte iväg och såg Kite och tvingade ungarna att följa med. Mm-hmm.
På Dalarna eller?
Nej, det var i vintras som jag, i Huskvarna.
Mm-hmm.
Och då sa min dotter, hon pratade i telefon med en kompis, ah, men jag kan inte träffas ikväll. Pappa tvingar oss att gå på emo-konsert i Borås.
Så det kallar... vad betyder emo för henne då?
Svartklädda personer som jag hänger med eller lyssnar på.
Mm-hmm.
Och hon sa Borås istället för Huskvarna, för hon har stämplat alla mindre orter som Borås.
Just det.
Det var någon typ av hatkampanj mot Borås.
Ja, jag förmärkt,
på TikTok och så vidare.
Ja, jag har en 13-årig kille och jag har hört det om Borås. Och jag försökte ändå vara lite sådär... lite småstadspatriotisk och vara såhär, bara, alltså du fattar att det där är... Alltså det där kanske mer en storstads... en typ grej att hålla på och säga att allt som inte är Stockholm är Borås typ, och det är skit, så jag försökte som ändå vara lite sådär nyanserade, men det landade inte bra, så det var dumt av mig.
Men hur reagerade era hårda hardcore-polare på att ni blev emo? Ni stämplades inte som sellout?
Nej, det kom senare.
Det var nog okej, det var nog ändå okej inom sfären på något sätt. Det var ändå liksom amerikanska emo-hardcore-band som också var och spelade och liksom släppte skivor på typ samma skivbolag och sånt som liksom var...
Det kommer väl liksom det där att vi blev illa omtyckta och såg som både sellout och kappvändare. Det kom väl sen när vi började liksom några år efter emon där, då började vi spela någon slags indie, alltså att vi vill låta som så här Oasis och Stone Roses och Verve och sådana där grejer. Och sen gjorde vi det sjukaste steget då, 99 eller vad det var, då skulle vi som spela någon slags funk, vilket ju var ett extremt hybris projekt i backspegeln.
Det var med Bittersweet.
Ja, vi bytte aldrig namn, vilket säkert inte var så strategiskt. Det var som så här, när man gjorde sådana 1-2 gigs per år, och det var när man repade ju flera gånger i veckan. När man kom tillbaka var det bara okej, nu är de ett indieband, nu är de ett funkband.
Jag läste något reportage om Deportees, då journalisten som var med i replokalen noterade att någon hade skrivit Bitterskit på en vägg i replokalen. Och även skrivit, här repar Umeå sämsta band.
Ja, genom tiderna, tror jag.
Om misstankar om vem det var som skrev, så kanske din goda vän också.
Ja, kolla frågan om det.
Bättre Kristoffer?
Ja, det tror jag.
Fråga om det var han, vi misstänkte
vi
han.
Vi hade liksom replokalsnett
det var, vi var en källa där, det var ju massa DS13, Refuse var väl där.
Här repar Umeå sämsta band genom tiderna, blä. Men jag minns att jag skulle hämnas någon gång där jag gick och skvätte, hade varit på toaletten och sen skulle gå och skvätta lite kiss på deras dörrhandtag. Så hade vi en liten, alltså en trummis.
En jättekort period.
En kortare period, behöver inte namnge vem. Nej, men han var jättesnäll, men han var väl några, eller han var ju säkert kanske 7-8 år äldre än mig eller någonting, inte så mycket äldre än dig, men som blev så jävla upprörd över det där och liksom skulle få mig att gå och torka upp där efter med att sådär, ja, man bara inte liksom.
Men hur gjorde du? Kissade du?
Nej, jag hade taget. Nej, det var liksom efterspillet, eller vad man ska säga.
Efterspillet?
Ja, men liksom gick det. Men då minns jag bara att han...
De här små dropparna som du skakar.
Ja,
som du måste skaka,
ja, det var de som jag gjorde på ett handtag där de repade. Då, som
men du måste ju ha gått ut med liksom,
ja.
Kuken i handen från toan bort till den andra replokalsdörren.
Absolut.
Okej, okay, och så...
Jag minns bara att han blev jävligt upprörd och skulle ge mig det där toapappret. Liksom,
du vägrade, va?
Men jag vägrade.
Han torkade.
Han bara tog han toapappret själv. Har man valt att spela med barn får man väl stå sitt kast. Och så gick han och tog sig upp det där själv.
Men
snygg comeback från hans sida.
Ja, verkligen.
Men alltså de där åren då liksom... Alltså folk var väl kritiska till ens band. Men det var ju samtidigt, vi var ju fortfarande vänner med folk. Så det var ju inte som att så här, man sa hej och så fick man inte hej tillbaka. Utan vi umgicks ju i liksom kretsar som i alla fall var delvis överlappade med hardcore-scenen ändå. Men det jag tyckte var intressant då, när det hände för Deportees 2004, då liksom gick ju ganska snabbt allting. Det började väl med att den här Nöjesguiden så här sa, vi skickade demot dit, de bara, det här är typ nästa stora grej, och sen så skulle alla skivbolag och förlag ha möten med oss. Men då minns jag, vårt första spelning var på just Nöjesguiden, heter det Stockholmspriset kanske?
Ja, på Medborgarplatsen.
På Medborgarplatsen, och då hade The Knife vunnit någonting, och så var det som att men jag hade kvar det där, man var så van att jobba i motvind och att så här, man skulle bevisa, man tänkte att alla tyckte illa om en, men vi skulle visa att vi visste bra. Alltså det var som en sån skolning man hade fått, jo, de sista 6 åren. Och så minns att då kom det upp en ros, och jag på något instinktivt sätt reagerade på det som att det var något dåligt. Så jag började stampa på den vildsint. Och då var det han, Olof Dreyer, som tyckte vi var bra och hade fått en ros som sitt pris, som skulle kasta upp den. Så
ja,
att, jag vet inte om du lyssnar, Olof, men jag ber om ursäkt att jag stampade sönder den där rosen 2004. Det var otacksamt av mig.
Du droppar i alla fall inte kiss på deras Stockholmspris.
Nej.
Inget efterspill på det.
Men jag läste om hur ni gjorde den första Deportees demon en söndag, skickar ut den samma helg och får massor av samtal dagen efter.
Mm.
Ja, det är intressant, och då hade ni kämpat i åratal och plötsligt gör ni en grej som alla blir intresserade av.
Ja, men
hade jag band i 8 år ändå innan?
Ja, man skramlade liksom i, alltså vi gjorde ju liksom många, eller ja, men ett par rejäla försök liksom under tidigare åren där man liksom hade sparat ihop en massa pengar och skulle gå in i studio och spela in.
Göra utskick till skivbolag.
Och, men man hade ju liksom aldrig fått napp på någonting liksom genom alla år. Några standardsvar om att kämpa på.
Och vi, även om vi inte var så mycket så här... Jag har som ändå haft sjukt. Något märkligt... Jag hade som ändå något märkligt självförtroende under de där åren innan. Inte kanske på ett sjukligt plan, men jag tror jag ändå tyckte som att vi var bra. Eller att det fanns i alla fall något som var potentiellt bra. Och det måste, att annars hade man väl inte hållit ut och repa flera gånger i veckan och göra 2 gigs per år i typ 8 år, 10 år. Men när det väl hände så var det ju ändå överväldigande, minns jag. Det var ju en spännande tid, helt klart.
Och ni fick rätt mycket uppmärksamhet utomlands också, på första skivan.
Ja, precis. Det har väl kommit och gått lite grann. Alltså så här, vi har väl vissa förtjänster. Men en av dem är definitivt inte att vara entreprenörer eller driftiga eller svara på mejl eller plocka upp trådar. Det har väl, alltså, nu har jag sagt adjö till den där drömmen och inse att vi får skylla oss själva. Så det har varit olika, det har varit pepp från olika personer genom åren. Ja. Viktiga lablar och viktiga personer och som inte haft management. Alltså du vet, vi har inte följt upp grejer. Vi är ju supernöjda med den plattformen vi har här i Sverige. Men absolut, även på första skivan var det mycket mycket surr. Men ja, jag vet inte. Det sprangs väl inte på rätt bollar.
Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland.
Och det vi lyssnar på nu är Graceland med Paul Simon. Som väl jag tycker är världens bästa låt. Alla kategorier. Så jag har... Ibland kan jag liksom läsa på. Så här, vad kan upphovsrättspersonen mena med texten? Eller vad tror andra att den menar? Jag har som ingen aning här. Han bara sjunger om att han åker med sonen från sitt första äktenskap. Och de åker genom the Mississippi Delta som shining like a national guitar. Och de ska till Graceland och av någon anledning tror han att de ska bli mottagen där. Alltså jag fattar inte vad han sjunger om riktigt. Men det är otroligt starkt. Och ja, världens bästa låt är för mig. She said, love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland.
Häromveckan upptäckte jag ett uttryck som jag inte hade hört förut. Deportistrevligt.
Just det.
Det definieras så här av nätuppslagsverket Nissepedia.
Mm.
Deportistrevlig är ett adjektiv hämtat från Umeås medelklass. Enligt skäggetnologen Billy En hördes det första gången utanför delikatessbutiken DUO, eller Duo.
Alltså, Duo, ja.
Duo. I Umeå. När en man på väg därifrån berättade om en middagsbjudning där allt gått som planerat och sällskapet skrattat vid flera tillfällen. Samma man säger sen har fortsatt berätta om ett öl från det lokala mikrobryggeriet. Och även om det låter rimligt, till och med troligt, så nöjer vi oss med att konstatera att det är deportistrevligt med en lokal pale ale. Den som vill höra ordet användas i sin naturliga miljö kan besöka Duo, Ica Gourmet eller Stora Fjäderägg, alltså en ö utanför Umeå, i samband med fågelmärkning. Så här används ordet i en mening, meningar. På midsommar var vi ute vid Markus stuga, det var så himla deportistrevligt. Sen, killarna på Duo är så himla deportistrevliga. Och slutligen, när gästerna gått hem kunde värdparet plocka bort glasunderläggen, coasters, och avsluta en deportistrevlig kväll. Etymologi från svenskans trevlig, men innebörden ligger närmare svenskans hövlig eller artig. Vem har skrivit det här?
Det måste vara någon som tycker väldigt illa om oss i alla fall.
Eller vet inte om... Men det, är klart, alltså, det är klart att det är det väl, lite av ett hån.
Det osar väl av förakt?
Jo, det gör det väl. Men vem
det är lite för välskrivet för att vara gjort av någon person som inte gillar
det måste
er.
Vara...
Känner jag.
Ja, nej, jag vet inte. Nej, det så här. Alltså, jag tror så här, om vi nu ska knyta...
Någon arg gammal hardcore-person?
Jag tror det. Jag tror att, liksom att det skulle vara... att det skulle vara kopplat till det vi snackade om innan, det tror jag.
Alltså, vilket?
Ja, men det där med våran roll och att alltså, folk var irriterade. Vi var major label wannabes och att sen att vi kanske... Men vi kanske i och för sig, vi har väl varit så här, folk kanske tycker ändå att det är, ja, vi kanske är mer att vi hellre lagar någon god mat än att man trycker i sin punkgryta. Men inte fan vet jag, det är ju...
Vad var det egentligen i punkgrytan? Själva receptet?
Var det,
var det inte tomat? Bara tomatskross och kikärtor typ?
Ja, men det kunde lök, ibland vara mer grönsaker som var kokade till oigenkännlighet. Det var väl mer som en... Nej, men det där är ändå kul. Men den är ganska gammal, tror jag, den där.
Ja, men finns den sidan kvar, eller?
Nisipedia, du hittade den nu?
Alltså. Jag hittade den i Hörnbäckan.
Ja. Mm, den finns kvar alltså.
Det blev dags för några lyssnarfrågor.
Jaha.
Och inte vilka lyssnare som helst, utan de tappra kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon.
Respekt.
Den som gör det får inte bara möjlighet att ställa frågor till gästerna, utan slipper dessutom reklam och kan lyssna på nya avsnitt 2 dagar tidigare än andra och får en del latcho-erbjudanden. Och först kommer en fråga från en ganska känd Patreon-supporter, Fredrik Granberg, trummis i Randy.
Legend.
Och programchef på Uppsala konsert och kongress.
Mm.
Han skriver... Hur många timmar / played hade Peder egentligen på hans shaman Vanagem i World of Warcraft? Och är det verkligen sant att han satt på motionscykeln och petade på tangentbordet med en krycka för att farma honor i Alterac Valley?
Hon då, Honor var det.
Aha, förlåt, Honor, förlåt, jag kan inte lingon här. För att farma Honor i Alterac Valley. Du satt på motionscykel.
Hade ett lanrum som var...
Ja, alltså jag och min fru, som var min fru även då, vi bodde i en lägenhet och så hade vi gjort om förrådet där jag hade ställt in liksom... Så förrådet kallade vi för lanrummet, för där hade jag min dator. Och då var det en motionscykel där också, och det stämmer. Det
blir lite i shape inför bröllopet här för mig också.
Ja, kanske var så. Men då var det som att jag gjorde vissa spelmoment när jag cyklade samtidigt. Men om man blev AFK i spelet, alltså away from keyboard, då blev man liksom botad. Och då ville jag vara enstans där man kunde tjäna honor utan att bli utkastad i spelet. Så medan jag satt på motionscykeln så tryckte jag till spacebar då och då med kryckan.
Det här är alltså ett av arbetsmomenten som du skrev om med din avhandling.
Exakt, exakt. Och played fun. Och jag vill vara ärlig här. Men jag tror att jag kan ändå... Kan det ha varit 150-200 dygn online eller någonting? Så det är ju rätt mycket.
Okej, här kommer en lite mindre nördig fråga från Peder D.
Mm.
Vad tar ni i bänk?
Jag vet inte, jag gymmar inte. Jag tror att mitt rekord tog jag väl på högstadiet, kanske i 8:an, 9:an, kanske tog 50, 55. Jag vet inte.
Det är inte så dåligt. Jag vet inte. Jag har som aldrig... Nu har jag sista året...
Vi skulle ha haft med vårt trummis istället.
Thomas är urstark.
Han är skitstark. Men han är också... Han avslöjar ju ingenting heller. Han är liksom hemlig.
Men att döma av hur jävligt musklerna är nu, så måste han ju ta vad vi stark
som helst. Där, ja, precis.
Nej, jag vet inte vad jag tar.
Vilket för oss till nästa fråga faktiskt, från Peter Altsén.
Mm-hmm.
Hur ofta kommer det killar backstage och vill snacka trumspel med Thomas Edlund?
Vi kanske inte släpper in så många backstage, men när vi är ute efter spel, vi brukar mercha själva och sånt.
Mm.
Det är väl...
Ja, det är en del trumfrågor, absolut.
Det är en del per kväll som ändå känns som hans publik på något sätt.
Ja, verkligen.
I större utsträckning än bara bandet.
Ja, verkligen.
Han är ju en känd trummis. Känd för sin speciella stil.
Mm.
Jag såg er på Lollapalooza.
Mm.
Och då stod jag bredvid Markus Mustonen, som är trummis i Kent.
Mm.
Och när Thomas spelade så vid flera tillfällen så skakade Markus Mustonen på huvudet och sa, shit! Han är så bra! Han är så bra! Och då var Mustonen enligt många den tekniskt absolut bästa i Kent.
Mm.
Han stod där och verkligen så här trummis
nördade
över hur briljant det var. Att det, var så komplexa saker att...
Mm.
Just det.
Han är fantastisk, Thomas. Nu har han inte kunnat vara med i, förutom Lollapalooza i sommar, för att det krockade med en jättelång Phoenix-turné de har spelat.
Franska Phoenix spelar
han i. Precis, och de gjorde någon turné med Beck, som var väldigt lång. Jag tror han kom hem typ kanske i
förrgår eller?
Ja, någonting. Han har varit borta jättelänge i alla fall.
Martin Rydar skriver: stort fan till er musik. Ni var fantastiska på Lolla i somras.
Tackar.
Känner ni någon släktskap till Blink 182? Delvis att ni också har en fantastisk internationell mångfacetterad trummis. Och har du någon gång ställt till det för er i turné eller gigplanerandet? Något event ni missat som svider extra mycket? Har ni haft en vikarie? Så...
Ja,
det har vi haft. I sommar har vi ju... Nej, men det har gått bra med... Alltså, men grejen, vi... Vad släktskapet... Vad frågan... Blink 182, hade det något med trummis?
Har de också en avancerad trummis?
Det vet inte jag.
Men vilket band spelar han den här som är ihop med någon Kardashian-syster? Är det
Travis Barker?
Är det Blink 182?
Ja, är han trummis i Blink 182?
Skulle kunna vara det.
Här ska man veta egentligen. Ja, han är så känd. Vänta, vi
googlar. Ja, vi googlar. Men, för om det är han så måste det vara det som är kopplat. För han spelar väl med jättemånga grejer, hiphop-akter. Aha, okay. Och sådär.
Och Thomas Edlund är också ihop med en Kardashian.
Ja, exakt, exakt.
Ja, Travis Barker är trummis i Blink 182.
Då var det de menade,
ja,
då,
en liten trummis. Nej, men trummis. Alltså grejen, vi har sjukt nog, fast han spelar så mycket och med så många olika grejer, så är det här första gången vi har behövt ha vikariat för han sen...
2009 kanske?
Ja, 2010 eller 9 eller någonting, så ja, typ 15 år nästan. Så det har... Ja,
nej, men det har vi har försökt vara välplanerade. Det är samma med Anders, du har spelat med Lykke Li i alla år. Och ja, men Krunegård nu, som jag också gör mycket konserter. Men så det, ja, vi har väl någon enstaka gånger haft vikarie till dig också, men det har inte varit ofta. Och musikaliskt känns det som att vi är en bit ifrån Blink 182, men att ha en stjärna på trummor kan vi ju relatera till.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I love thy will.
Ja,
det är lite fantasyaktigt.
Vart gick hon med Toy Soldiers?
Ja, precis.
Eminem samplas hon.
Ja, exakt. Nej, men alltså, jag har väl ingen jätterelation till henne som artist, förutom den här låten egentligen, som... som hon skrev tillsammans med Prince och som kom ut i början av 90-talet.
Ja, den är otrolig.
Och som jag tror och det är liksom den är ju jag tycker den är mäktig, den är ju otrolig. Det är liksom någon slags ja, men lite så här kraut popmusik. Det är bakgrunden med trummorna, det är liksom basen spelar bara en ton genom, apropå basister, de klarar inte av så svåra grejer så han får bara spela en ton genom hela låten, och trummorna är liksom också otroligt monotona, men det är en väldigt ja, en låt som jag bara aldrig tröttnar på, och som jag tror Prince också har spelat in och släppte nu ganska nyligt när han liksom postdöd liksom.
Gör att Prince ville förmodligen inte släppa den, men hans...
Ja, så kan det ha varit.
Hans faktiskt. Alltså, det,
hans person är bra också, men jag tycker lite på... Och det var i samma veva som... Han skrev också Manic Monday med Bangles och sådär. Där släpptes ju hans version av den också. Jag tycker liksom båda de, även om jag älskar Prince, så tycker jag inte att han gör någon av
Nothing
låtarna...
Compares to You är ju bra i Prince.
Ja, men jag tycker ingen av de två i alla fall att han gör dem bättre än de originalartisterna som framförde det. Liksom, så det var väl snyggt av han att lämna ifrån sig dem.
Jag glömde en fråga från Martin Persson.
Ja.
Jag tycker att er musik är väldigt filmisk. Har ni gjort soundtrack eller något till filmer eller tv-serier?
Inget dedikerat. Alltså inte, inget som är skrivet liksom för...
Nej, ring oss.
Ja, jättegärna. Nej, aldrig.
Det vore kul att testa.
Alltså, vi har väl haft musik som har varit med i någon serie och sådär.
Det kanske mer skulle vara för
enstaka
dig.
Låtar, men
nej. Men det
vore... är en bra idé.
Ja, det tycker
ja.
Jag.
Ja, det...
Ja, men för det finns... Ni har en drömsk kvalitet, jo. Men det känns aldrig någonsin ofokuserat. Eller...
Nej.
Jag är för liksom, högtravande eller någonting. Jag tycker att det var det jag reagerade på när jag såg er efter pandemin också, att det var så intensivt rakt igenom.
Mm. Fint att höra. Nej, men där, ja. Nej, men absolut.
Nej, ja, det är ju...
Ring oss och gör ett bra filmsoundtrack.
Minns vi fick göra...
Vad skulle den filmen handla om?
Ja, just det. Det är en bra
eller
fråga.
Eller vilken regissör? Kan inte Lykke Li göra numret till Terrence Malick?
Det vore mäktigt.
Eller hur? Inte de halvkompisar?
Jo, de hade väl något... Jag vet inte, blev det någon film av det där?
Vet, hans karriär har varit så konstig som han gjorde comeback.
För jag vet att det, någon gång när vi var och spelade typ i Austin eller någonting på, vad heter det? Austin City Limits eller någonting.
Du gjorde han sin film där, ja, precis. Den spelades
ja,
in
för han
under,
var
ja.
Där...
Fick du träffa honom?
Ja, kanske även. Jag vet inte. Jag är osäker, för jag minns att han Ryan Gosling som också var med, de hade väl kanske någon liten fling på den tiden. Jag vet inte, han kom in när vi skulle spela...
Släpper du bomber här?
Ja, nu släpper jag bomber här, exakt. Nej, men han var där och hade... Men då var han liksom in character med hon som sen spelade liksom i den amerikanska versionen av, vad heter de? Lisbeth Salander... filmerna, Millennium.
Girl with a Dragon Tattoo.
Ja, precis. Och att de liksom var ett par i filmen, men det fattar inte, så jag var lite bara, är det där okej okay, liksom? Kom här med någon annan tjej.
Jaha, okej, okay, du tänkte att Lyckes fling kom en annan tjej.
Ja, precis.
Men då var de bara ett filmpar. Ja, invecklat.
Men jag fattade nu till att Ryan Gosling var populär på den tiden, för jag minns att jag liksom droppade den för min tjej liksom ett par år senare liksom, att vi hade hängt ute och att jag hade bjudit han på öl och sådär. Och
hon tyckte att du borde gjort en större grej av det.
Ja, men att jag kanske borde ha berättat det direkt istället för att hålla på det i 8 år och sen säga att... Ja,
men han blev
kille.
Väl riktigt känd med Drive, i alla fall just i det. Sverige. Ja, för då var han leading man definitivt. Ja, och den filmen var så speciell och musiken var så fantastisk.
Ja, visst. Are you lonesome yet? Did the sky fall down? Are you running through the hallways with your paper crown? Fall is not a fall if the leaves don't.
Kom Kommer ni att spela mycket nu under hösten?
Ja, det blir väl nästan 20...
Ja, det är väl 18 spelningar eller någonting, ja, i Sverige.
De två Stockholmsdatumen är inte släppta än. Men det de kommer snart. Och det kommer bli på ett coolt, lite speciellt ställe. Men sen är det 16 gig till resten av Sverige. Så det blir skitkul. Turnépremiär är väl 1 november, va? Så när det är resten av året så spelar vi mycket.
Wow. Ska jag låta er gå iväg och repa inför turnépremiär?
Absolut.
Hämta Anders dotter på förskolan är vad vi ska göra. Sen ska jag resa tillbaka till Umeå någon gång.
Tack för att ni kom hit, Deportees.
Tusen tack. Själv, tack själv.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Deportees var hemma hos Drage. Nothing breaks like a heart. That's the hardest part.